Hej och välkomna till Teknik och eventpodden med mig, Pernilla Gillback. Det här är en podd där jag pratar med personer som är verksamma inom eventbranschen. Och idag ska vi prata om en grej som är, ja, för mig personligen är lite känslig. Nämligen att göra sig av med saker man inte längre använder. För själv har jag jättesvårt att skiljas från saker som jag haft stor användning för, men som just nu kanske är lite omoderna eller inte fyller en funktion just nu alltså. Det är inte så att jag är en hoarder. Men jag gillar minnen och jag gillar att kunna plocka fram en grej som kanske blivit modern igen efter en viss tidscykel. Men nu är ju jag också en privatperson som inte behöver betala för lagerutrymme eller göra stora, dyra investeringar som ett eventbolag som vill ligga i framkant hela tiden faktiskt behöver göra. Och det här snacket är ju inte för mig, utan just för er som sitter på det där lagret och behöver avyttra äldre teknik för att få plats med ny. Och med den kanske lite kryptiska förklaringen till vad podden kommer handla om låter jag min gäst presentera sig själv.
Jag heter Magnus Ljungmark. Jag driver ett företag som heter Gearwise som sysslar med förmedling av begagnad scenteknik.
Du var ju med och grundade det här företaget. När var det?
Det var för 5 år sedan.
Hur fick ni idén? Liksom, hur föddes den här idén?
Vi hade ett familjeföretag som jobbade med distribution av scenteknik. Ny teknik då. Köp och försäljning i Sverige. Som vi sålde till ett investmentbolag. Så blev del av en stor grupp och redan då när man kom in i den här gruppen så såg man ju faktiskt på hyrsidan att det var en utmaning med den begagnade tekniken. Och det var ingen riktigt som ville ta i det. Det är roligt att köpa nytt och hålla på med nytt, men att hålla på och sälja begagnat och gammalt, det är liksom inte sexigt om man säger så.
Nej.
Så redan där såg man att det fanns en utmaning.
Redan när ni var i det här andra tidigare bolaget? Liksom.
Precis. Det gick ett par år. Jag slutade där på det här företaget då, av olika anledningar. Och stod då i en... Ja, jag var arbetslös. Jag hade en nyfödd dotter och jag hade en tjock bibba med konkurrensklausuler som förbjöd mig att jobba med hyra eller distribution eller installation eller något sånt.
Så, okay.
Så då var ju det här med begagnat någonting man kunde hålla på med. Så det var ju bara att sätta igång och skissa på konceptet helt enkelt. Mm. Och på den vägen var det.
Vad stötte du på för problem, eller stötte du på några problem liksom, när du drog igång företaget?
Ja, problem.
Eller svårigheter sådär, som var svårare än du hade tänkt dig?
Nej, vi hade ju, som tur var så hade vi mycket kompetens själva. Så att IT-biten, det kanske viktigaste med hemsida och sånt, det kunde vi göra själva. Vi kunde designa alla loggor och allting själva. Vi hade ju erfarenhet av logistik tidigare. Så att egentligen så var det för oss var det ganska lättstartat.
Hade ni också befintliga kunder kan man säga det? Ni hade ju kontakter i alla fall,
ja,
eller?
Ja, precis. Ja, men det... Och hade vi inte haft det så hade det varit väldigt, väldigt svårt att starta det. Men just eftersom att vi hade den här bakgrunden i branschen och vi hade direkt stöd från några väldigt stora aktörer i branschen som sa att kanonidé, hjälp oss med det här, sätt igång nu. Så det var ju bara att sätta igång direkt i princip.
Hur kan man säga något om hur ni växte? Hur gick det där i början och hur ser det ut idag?
Det gick bra i början. Vi startade ju februari 2019 och hade första året där, jag tror vi sålde för ungefär 10 miljoner. Men sen kom ju pandemin.
Ja.
Och då blev det ju lite trist.
Ja, och ganska nystartade var ni då också.
Ja, ett år. Så vi hade ju i princip precis börjat kunna ta ut lite lön och sådär. Ja. Men det var ju några månader som var lite tråkiga. Men det var ju samma för alla i branschen. Ja. Däremot så... Alltså, alla ställde ju om. Och plötsligt blev det ju mycket studio istället. Och då skulle alla bygga studio. Man behövde kameror. Man behövde media. Alltså den typen av medieutrustning. Och då kunde vi sälja det istället.
Nej, men jag tänker också så här, om det går dåligt för många, var det inte många som ville sälja av också grejer då? Det kanske var företag och eventbolag som gick i konkurs och så, eller det märkte ni inte av?
Nej, förvånansvärt lite. Det var ett par företag som gick i konkurs nästan direkt i april. Men annars, företagen klarade sig förvånansvärt bra måste jag säga. Och, men det var väldigt få som, tycker jag i alla fall, som passade på att rensa lagren. Utan det var mer, jag fick mer känslan av att man bara stängde företaget och gick hem och byggde en altan.
Ja, just det.
Istället.
Ja, och så fick det stå där.
Ja, man så kunde fick det stå där. Ja.
Vad skulle man gjort då, tycker du?
Ja, alltså, man hade väl kunnat...
Sålt sakerna på andrahandsmarknaden.
Ja, nej, men jag förstår väl att det kanske inte var någon lysande marknad heller. Men det var en speciell tid.
Ja, och pandemin fanns ju i hela världen.
Ja.
Så det hade ju även varit svårt att hitta kunder även om det var utomlands. Liksom.
Ja, ja.
Idag då, hur ser det ut? Har du någon koll på hur många saker ni har förmedlat?
Inte direkt. Jag såg att förra året hade vi 666 försäljningsordrar. Vissa av de ordrarna är ju på flera saker förstås.
Ja, just det.
Men det är ett par tusen ordrar måste det ha blivit.
Ja. Vilka är era kunder då?
Kunderna är ju framförallt hyrbolag, alltså teknikhyrbolag runt om i världen. Den största marknaden vi har är ju Spanien, Portugal, Italien, Östeuropa med Polen och så vidare.
Och vilka är det som, vad är det för typ av företag som säljer genom er?
Det är ju det vi kallar hyrbolag i Norden.
Vad är hyrbolag? Vad är det?
Företag som hyr ut teknisk utrustning och lösningar kring det.
Kan du berätta lite hur en dag kan se ut liksom i din, för dig på ditt jobb?
Ja, absolut. Jag börjar ju oftast med att lämna barnen på skolan och förskolan. Och sen så bär jag av till kontoret, öppna datorn och sen beta av e-postmeddelanden, WhatsApp-meddelanden, Facebook-meddelanden, Instagram-meddelanden och så vidare och så vidare.
Uh-huh.
Det läggs upp nya artiklar, det räknas på frakter. Det är väldigt mycket, väldigt tråkigt arbete. Flytta information mellan olika system.
Har du tråkigt jobb menar du?
Nej, men ibland kan det bli... Det problemet är att just nu faktiskt att det är för mycket.
Ja.
Så man hinner inte egentligen göra kanske det man skulle vilja göra.
Hur mycket kontakt, hur mycket pratar du i telefon?
Ganska mycket faktiskt.
Mm.
Det mesta idag är ju skrivna meddelanden. Mm. Men det blir ganska mycket telefon också. Mm. Och det är trevligt.
Mm. Hur ser det ut då? För jag tänker, era kunder är ju inte bara i Sverige. Om alla kanske inte har samma tids... Har natt när vi har natt.
Ja, jo, men så är det ju. Och det är ju så att när man kommer hem vid 5-6 tiden och ställer sig och börjar laga mat. Då har de ju vaknat i Sydamerika och börjar skicka sina meddelanden. Och då man får försöka sätta av lite tid på kvällen också. För att hinna med, gjorde en ny rund.
Mm. Är det många såna utryckningar, menar jag, någon sån, jag behöver nu, har ni såna jobb också? Har ni någon sån här, jag skulle behöva?
Ja, det är faktiskt mer än vad man kan tro.
Ja.
Och det är, för oss är det en utmaning eftersom att vi inte har godset själva. Utan är det en brådskande leverans någonstans i världen, då är ju vi beroende av att våran leverantör faktiskt finns på plats och kan göra i ordning och skicka det här. Men vi har ju också, all försäljning är ju förskottsbetalning. Så att vi gör ju inget, vi levererar ju ingenting förrän det är betalt hos oss, så att säga. Och sen håller ju vi pengarna tills det, och sen fakturerar ju säljaren oss då.
Men kan ni liksom ha koll på att nu kommer vi få in de här sakerna? Så ni kan egentligen sälja dem innan ni har fått in dem? För att ni kan ju inte vara, eftersom att ni säljer det som någon annan vill bli av, alltså... Som någon annan vill sälja. För ni är någon som en slags mäklare, va?
Ja, det är i princip... Alltså det är mäklarverksamhet. Det är det.
Så ni måste ju också ha en säljare samtidigt som ni har en köpare. Ja. Alltså det måste vara lite meck att få ihop det där om det är så här utryckningar, tänker jag.
Ja, det kan det vara. Men det är ju lite så här, går det så går det.
Ja, kan ni ibland också efterfråga? Är det någon som har en shoutout liksom? Är det någon som har en sån här?
Det kan vi göra, absolut. Det händer.
Ja. Och sen, jag tänker, måste du kunna allting om all teknik? För jag tänker, om någon lämnar in en pryl till er och sälja, kan du sälja den utan att veta egentligen vad det är?
Ja, det gör jag hela dagen. Jag brukar säga, jag kan jag kan lite om allt.
Mm.
Och det räcker gott och väl skulle jag vilja säga, eftersom att säljaren är expert på tekniken och oftast är ju köparen också det. Så att jag menar, och vi är ju mäklare, så det handlar ju mest om att då för man ju samman de här två och bara försöker förmedla. Så det kommer ju mycket frågor och det kan ju vara väldigt tekniska frågor, men då ser vi till att de blir besvarade bara.
Hur ser andrahandsmarknaden ut för AV och scenteknik idag, skulle du säga?
Marknaden är ju stark. Den är, efter pandemin, så med komponentbrister och långa leveranstider och allting, så blev det ju en extremt haussad marknad. Där man, i många fall fick man ju betalt mer än vad man hade gett för utrustningen flera år tidigare.
Just det.
Och så var det ju fram till ungefär för ett år sedan, alltså våren 23, började det väl dämpa sig lite. Räntorna höjdes och ja, man såg att det bromsade in lite grann, men det är fortfarande en väldigt stark marknad.
Mm. Känner ni av det ökade höjda räntor och sådär som hela branschen och hela Sverige gör liksom?
Ja, till viss del.
Ja.
Ja, jag tror det är lite, det är inte lika lätt idag kanske att sälja väldigt stora och dyra system. Men marknaden är fortfarande bra och det går fortfarande att sälja, men det är inte lika överhettat.
Nej.
Som det var.
Hur stora saker kan ni sälja? Liksom? Hur mycket pengar kan det handla om?
Ja,
en försäljning?
Ja, nej, men de stora högtalarsystem, det kommer ju gärna upp i 5 miljoner åtminstone, ja. Har vi ju sett. Alltså det är ju väldigt höga värden på vissa av de stora systemen. Men jag tror snittförsäljningen förra året var på 9000 euro.
Ganska mycket ändå för en snittförsäljning.
Ja, ganska mycket. Men det är väldigt blandat.
Ja. Hur säker ska man vara? Hur säkert är det att handla begagnat teknik?
Ja, det beror ju på. Alltså, först och främst måste man ju använda en seriös mäklare som man kan lita på.
Kan man lita på er?
Ja, vi försöker ju vara någon som man kan lita på. Då. Och vi försöker ju, jag har alltid tänkt långsiktigt. Och det är en liten bransch, inte bara i Sverige, utan det är en liten bransch globalt. Och det är väldigt lätt att få dåligt rykte. Och det är väldigt svårt att bli av med om du får stämpel som skojare eller oseriös och så vidare. Så att jag har alltid försökt vara så öppen och ärlig och tydlig som det bara går.
Har du hört något sånt i branschen liksom, att det snackas om vissa och så?
Ja,
där?
Absolut.
Ja.
Alltså, det är ju en sån syjunta den här branschen. Det skvallras ju och ja, som sagt, och man vill inte få den stämpeln heller.
Nej.
Om man ska jobba i 30 år till eller vad det är.
Men om man tittar, vad går det inte bara lägga ut sina, om man vill sälja saker? Varför inte bara lägga ut det på Blocket eller Tradera eller någon sån liknande säljsajt?
Ja, det har jag absolut. Jag skulle säga idag är nog Facebook Marketplace,
ja,
är väl det som folk använder för att sälja saker. Och det brukar fungera väldigt bra. Alltså jag skulle tro att de som använder våra tjänster gör det för att de inte känner att de har tid att sitta själva och lägga upp annonser, och allt som kommer med det kommer meddelanden om sista pris och så vidare och så vidare, utan man betalar gärna någon annan den här provisionen för att låta dem sköta allting.
Ja, men det kanske är i och för sig likadant som en mäklare, att om man ska köpa ett hus kommer man ju heller inte ut och börja leta efter ett hus. Alltså man vill ju gärna ha en mäklare då också.
Ja, du kan ju lägga ut huset på Blocket.
Ja, ja, precis.
Och det är ju folk som gör det. Och då känner de att nej, men det här fixar jag själv.
Ja.
Och då, det är som det.
Kan du säga någonting? Har du någon sån här, det konstigaste du har sålt? Eller fått frågan om att sälja?
Ja, vad kan det vara? Vi hade nu faktiskt från SVT, vi har ju ramavtal med Sveriges Television som vi har haft i 4 år. Och de ville att vi skulle sälja några symaskiner.
Ja.
Det har varit en del från SVT som har varit lite roligt. Sminkspeglar, lite truckar och sånt. Och det är inga problem. Men de här symaskinerna sa vi faktiskt nej till. Vi kände att det passar inte riktigt. Alltså det är lite för långt från branschen att sälja.
Men sminkspegel?
Sminkspegel i case.
Ja, okej. Det är bra.
Det är inte alls dumt.
Nej, det är bra. Konstigaste stället ni har sålt till? Eller så mest avlägsna, eller vad ska jag säga, konstigt, det låter ju dumt. Men mest avlägsna, otillgängliga ställen?
Ja, nej, det har ju blivit ganska många olika länder nu. Vi har sålt till, det är ju vissa länder vi bara har gjort någon enstaka försäljning till. Som Nepal till exempel sålde vi en studiomixer till. Jag kommer ihåg att frakten kostar mer än vad bordet var värt. Jag tror inte de tycker det är konstigt.
Nej, då jag menar det. Det är det som är så dumt att säga konstigt. Men avlägset för oss då.
Ja, Madagaskar. Nu har vi sålt en hel del ner till Uganda. Jätteroligt. Nya Zeeland, Australien. Vi täcker upp fler och fler länder faktiskt. Det är jätteroligt.
Men hur hittar de här er?
Det är ju, jag skulle tro att de flesta är via Google faktiskt. Sociala medier också då, förstås. Men sen, som det här fallet med Uganda, då ringde det faktiskt en svensk, någon DJ-kille eller något sånt där som bodde i Stockholm, som hade en kompis som hade ett stort produktionsbolag i Uganda. Så då var det han som förde samman oss.
Så det är liksom mouth to mouth också, att snacket går och man förmedlar kontakter?
Ja, men det är en liten bransch, även globalt.
Om man nu har någonting man skulle vilja förmedla genom er, hur går man tillväga?
Då kan man ringa, eller man kan skicka ett mejl, eller man kan gå in faktiskt på geowise.se och registrera ett konto. Så kan man ladda upp annonser direkt där också. Så där får man göra som man vill, det som man tycker är enklast.
Vad händer sen?
Sen lägger vi upp en annons och jobbar på för att hitta en köpare för det här. Och sen när vi har en köpare någonstans som vill ha det där, då räknar vi på frakten från säljarens lager till köparen. Och när de har betalat så meddelar vi dig som säljare att nu är det här betalt, nu ska vi skicka. Och så bokar vi frakt från er och ni fakturerar oss. Och sen är det klart.
Just det, så ni behöver egentligen inget lager?
Nej, vi har ett mellanlager. Så vi har lagerkapacitet vid behov. Det kan ju vara till exempel att man har investerat i ett nytt stort system och inte har plats helt enkelt för sitt gamla. Men vill ändå lägga ut det till försäljning och ha bra betalt för det. Och då har vi faktiskt möjlighet att lagra.
Hur ser du på framtiden då för er bransch?
Ja. Jag tycker framtiden, det ser relativt bra ut. Branschen globalt är ju mognande.
Hur menar du då?
Man kan ju nästan säga att den första generationen håller på nu och går i pension. Mm. De som startar den här branschen, och innan dem så fanns det ju nästan ingen live-eventbransch och live-musikbransch. Branschen är ju helt klart mognande. Och man ser ju att det är fler och fler stora aktörer som går in i investmentbolag och så vidare. Bygger de här stora multinationella företagen. Och då ser man ju också att det öppnar upp möjlighet för nya och mindre aktörer att ta marknadsandelar och växa organiskt. Så jag tycker det verkar rulla på bra.
Så ni kan liksom genom eran bransch kan du se också hur hela eventbranschen ser ut? Eller kan ni se det? Jag tänker på om ni kan se om omsättningen på prylar går snabbare, tekniken går snabbare framåt. Kan ni avläsa det i eran bransch?
Vi har ju datan. Vi ser ju vad som är eftertraktat på begagnatmarknaden och vi ser ju vad man frågar efter för någonting. Så att där kan vi absolut se tendenserna.
Vad ser ni för tendenser?
Ja, efter pandemin var det ju ganska många som ville sälja sina gamla streamingstudios till exempel. För man upptäckte att det här behöver vi inte hålla på med längre. Sen är det ju produktutvecklingen, att de stora tillverkarna fortsätter komma med nya spännande produkter som folk vill köpa. Och då blir det ju utrustning som behöver avyttras, och då hör man av sig till oss till exempel då.
Så du ser ljus på framtiden, för er också?
Ja, men det tycker jag, absolut. Ja.
Hur många liknande företag som Gearwise finns det i Norden?
I Norden finns det inte så många. Egentligen i Norden finns det egentligen bara Gearwise som är fristående privatägt. Det finns ett hyrbolag som har en avdelning som säljer begagnat på samma sätt som vi gör. Men annars är vi ju i princip ensamma. Det finns några mindre också. Det kommer säkert komma fler och så vidare. Men annars är de flesta som förmedlar på det sätt vi gör, de finns nere på kontinenten och i USA och i England.
Vad är det som gör att vissa, till exempel Uganda eller Nepal, att man vänder sig till Sverige för att köpa utrustning?
Ja, det är ju en bra fråga. Man skulle ju kunna tänka sig att Sverige som land har ett rykte om sig att vara någon man kan lita på, till exempel. Det blir ju ett förtroende när man skickar upp pengar och förväntar sig att få någonting i utbyte. Så det är ju helt klart så att det är en förtroendebransch. Och det kanske är så att Sverige och Norden har ett gott rykte ute i världen. Som ett land man kan lita på.
Trevligt ändå, måste man ju säga. Ja. Nej, men då tror jag att jag vill tacka dig så mycket för att du har varit med här.
Tack så mycket.
Tack. Och stort tack till dig som har lyssnat. På hemsidan för den här podden hittar du kontaktuppgifter till Magnus och till Gearwise. Och mig kommer du i kontakt med på pernilla.gillback@icloud.com. Musiken till podden har Kalle Tunnel gjort. Teknik och eventpodden sponsras av PrimeTech och produceras av Pop Media. Vi hörs snart igen. Hej då!